Varför har du inte tittat på Love is Blind?
Nej, men jag är så ointresserad av Love is Blind.
Ja, ja, ja.
Gud, ja, Robinson.
Ja, ja, och Eurovision.
Och Eurovision.
Det är en reality i sig det. Varmt välkommen till Schlagerfesten. Vi är så glada att få vara tillbaka. Vi har haft en välförtjänt paus. Anders, vad har du gjort under pausen?
Åh, gud, ja, vad har vi gjort? Man har ju börjat lyssna in sig på Eurovision-bidragen naturligtvis. Men vi har varit på 50-årskalas, du och jag.
Det har vi varit.
Och det har varit lite halabaloo, men det har också varit ganska många helger som bara har tillbringats hemma. Man kan ju alltid lita på tvätt. Tvätten är alltid med mig. För det har man alltid att göra, liksom.
Ja, ja, ja. Ja, i övrigt har vi ju faktiskt bara tagit lite lugnt helt enkelt då.
Ja, precis.
För nu börjar ju nästa säsong, nämligen Eurovision-säsongen.
Exakt, och vi som gör den här podden måste vi ändå vara...
Kanske måste säga vad podden heter
ja,
också.
Ja, det är också. Ja. Schlagerfesten heter den, och den har du valt att lyssna på därför att du förmodligen är lite intresserad av Melodifestivalen och Eurovision. Och det är vi också, det är jag som är Anders.
Och det är jag som är Elaine. Och vi ska då försöka ta oss an det som är Eurovision 2026 nu. I säsongsschemat så ligger vi någonstans nu i att alla pre-parties är över. Nu går artisterna hem till sina bon och delegationer övar in det sista, gör sista PR. Och sen så bär det av till Wien för de allra flesta i slutet av april här. Jag vet att Felicia åker på Valborg.
Är det inte till och med första maj?
Ja, tror jag. Ja. Alltså, runt Valborg.
Ja, nej, och hon, i och med att Sverige är i första halvan i den första semifinalen så är man ju första vågen att komma in. Men det som ska hända innan i Wien är ju att man kommer att repa med stand-in-artister som det brukar oftast vara typ gymnasieelever och sånt som har fått lära sig låtarna och koreografierna utifrån delegationernas instruktioner och så gör man liksom några tagningar utav det här och skickar iväg till delegationerna så att jobbet kan börja redan innan man kommer på plats. Mm. Och det var ju naturligtvis Sverige som började med detta.
Såklart.
Såklart. Och det har ju fungerat väldigt väl att man kan komma med notes. Så att, nej, men det var inte alls så här vi tänkte det. Det var så menade vi inte.
Nej, så har man mer tid att korrigera.
Exakt, så kan det vara fixat redan när man är på plats. Men ja, pre-parties då, och vi ska kanske förklara ifall det är någon som inte vet vad det är.
Mm.
Runt om i Europa så arrangeras så kallade pre-parties där man bjuder in årets alla tävlande artister väldigt ofta i kombination med lite andra gäster som får uppträda och köra sina låtar i någon sorts konservation helt enkelt.
Exakt.
Och normalt sett så brukar det här vara i Madrid, London, Amsterdam.
Mm.
Madrid har ju valt att ställa in eftersom Spanien då inte är med i Eurovision. Amsterdam körde i alla fall trots att Nederländerna valde att stanna hemma. Och London har ju också hållits, gått av stapeln. I år har också Oslo blivit ganska stort. Och man försökt sig på en liten nere i Bukarest har jag sett. Men och jag tror att det var tre artister där eller någonting ja. Som faktiskt åkte dit.
Ja, det var ju något år som man försökte ett här i Stockholm också.
Ja, det var Marcus Martinus-året.
Precis. Ja. Så att, när det var i Sverige helt enkelt. Ja. Eurovision. I övrigt så ska ju vi på kalas och skicka iväg Felicia. Österrikiska ambassaden anordnar ett litet goodbye party eller send-off party inför att hon ska åka till Österrike. Och det kan ni förstås följa sen på Instagram. Det är den 28 april.
Ja, och då hoppas vi också att vi ska få prata lite med Felicia och höra hur det går och hur det har varit på pre-parties och sådär. Och det är därför vi lägger upp det här i en liten annan ordning än vad vi har gjort de tidigare åren. För då brukar vi alltid börja med att prata om hur läget är i Sverige.
Ja, just det. Men nu
får vi vänta lite med det eftersom vi vill prata med Felicia också. Så att vi kommer att prata idag om de som är de stora favoriterna. Vi tar dem uppifrån och ner helt enkelt.
Oddsfavoriterna.
Ja, vilka är det som går in i den här tävlingen innan vi har sett någonting på plats i Wien som favoriter? Men jag skulle vilja, eftersom jag är som jag är.
Ja, jag tänkte säga det. Vi har ju lite Eurovision-nyheter. Alltså, inte nya nyheter, men det är saker som är annorlunda i år mot föregående år. Och nu, Anders. Ja. Varsågod, professor Anders.
Precis. Det, som tidigare vi har pratat om jättemycket och som ni naturligtvis vet så är det fem länder som att i år då har valt att bojkotta tävlingen därför att Israel medverkar. Det är Spanien, Nederländerna, Island, Irland och Slovenien. För att täcka upp det här gapet som då blev på antalet länder. Vi satt ju och pratade här och spekulerade i vintras kring att ska vi liksom få semifinaler med 12 länder i varje där 10 ska gå vidare och sådär. Så har EBU, gissar jag, gett sig ut på en liten skärmoffensiv och försökt få in nya länder istället. Mm. Och det har man ju då åtminstone delvis lyckats med. Man har fått med 3 länder som har varit med tidigare men som har gjort ett litet uppehåll. Det är Moldavien, Bulgarien och Rumänien.
Just.
Och ingen av de här har ju på något vis liksom uteblivit på grund av Israel. Och därför så var det väl möjligt, gissar jag, kanske med lockande om lite rabatter eller något sånt på deltagaravgiften. Det är sånt vi inte har någon som helst uppfattning om. Lyckas få med de här länderna igen i tävlingen. Och det tycker jag är jättekul. Men det som då händer är ju att vi har en liten skiftning i balansen.
Ja.
I hur deltagarunderlaget ser ut. Totalt sett är det ju nu då 35 länder som deltar.
Uh-huh.
Förra året var det 37. Men i finalen i år så ska det totalt sett delas ut 4118 poäng.
Jävlar! Ja. Ja, det är mycket.
Det är mycket poäng. Men det som har hänt i underlaget här är ju då att åtminstone 4 västländer, beroende lite grann på hur man räknar Slovenien, jag skulle säga att de är centraleuropeiska kanske, snarare än väst. Men 4 västländer har försvunnit och istället har det tillkommit 3 östländer.
Just.
Så att det är alltså, det har försvunnit 464 inom citationstecken västpoäng och det har kommit in 348 inom citationstecken östpoäng. Vilket ju gör att vi har liksom skiftat balansen med cirka 9% österut. Och det ska man ha med sig lite när man så här gissar på vad kommer att funka och vad kommer inte funka. Att det finns betydligt fler nu öströster än vad det fanns tidigare relativt.
Just det. Men gud vad spännande.
Ja, kanske. Kanske inte.
Det kan ju påverka det
kan
jättemycket.
Ju absolut göra. För vi ser ju att vissa genrer, ibland om det till exempel blir väldigt amerikanskt influerat.
Mm.
Det har ju vi i Sverige råkat ut för många gånger. John Lundvik främst i minnet. Där vi liksom får väldigt, väldigt lite poäng från öst.
Ja.
För att det här är, man är inte bekant med den musiktraditionen.
Nej.
Helt
Nej.
Enkelt. Så, men med det sagt då, vi ska väl kanske i det sammanhanget också nämna att ja, Ungern har ju haft val och utsett en ny president.
Ja!
Och han har ju faktiskt i... Ja, vi ska inte kalla det för ett vallöfte, men han har pratat om Eurovision och han har sagt att jag vet inte, det exakta citatet är ungefär, jag vet inte om det är regeringens sak att bestämma att Ungern ska vara med i Eurovision, men jag tycker det var ett dåligt beslut för oss att dra oss tillbaka och jag hoppas att vi kan vara med igen.
Kul.
Ungefär. Så att många tar ju det här till intäkt att jo, men så blir det nog.
Ja. Han är ju också bra på att dansa menar jag, så att det kommer ju bli toppen det där.
Ja, nej, men så att hela infrastrukturen finns ju på plats. Deras uttagning, Adal heter den, den har ju pågått under hela tiden. Så att allting är ju liksom på plats. De kör ju sin tävling, de har ett inarbetat koncept som fungerar och... liksom en rutin, det är bara liksom att ta den vinnaren och ta den vidare.
Ja, men lite som att vi, om vi skulle ha Mello men inte åka till Eurovision.
Ja, och alltså, hoppa över Eurovision i 3-4 år så fanns ju fortfarande Mello kvar.
Det skulle det definitivt.
Ja,
det har
ja men och det, Spanien har ju behållit sin Benidorm-fest till exempel i år som ju trots att Spanien inte tävlar. Så, så att det finns ju hopp om fler länder nästa år.
Kul!
Även där då. Nej, men det var bara det jag ville skjuta in här som en liten bakgrund att vi måste ha med oss att det har skett ett litet skifte här under.
Kul! Då tycker jag att vi kastar oss in i det som är toppen på oddslistan. Och Anders, du ska få börja för vi börjar nerifrån och då är det ju 5:a på oddsen.
Ska vi bläddra i mina papper så att jag hamnar på rätt ställe? Ja, men precis. 5:e platsen, vi tar de som är i topp 5. För det är, tittar man historiskt så är det otroligt sällsynt att vinnaren i slutändan i det här skedet ligger utanför topp 5.
Mm.
Det har hänt. Och det hände väl kanske en gång vart 15:e år eller någonting sånt i storleksordning. Ukraina 2016 till exempel låg i det här skedet inte uppe i toppen.
Nej, men den var ju också väldigt oväntad.
Den steg ju så fort repetitionerna började. Ja. Så fort folk fick se den så var den ju där och den låg 2:a på oddset när vi väl var framme vid finalen.
Mm.
Men alla andra vinnare som jag kan komma ihåg i modern tid har liksom legat uppe i topp. Inte nödvändigtvis som 1:a, men i topp vid det här skedet. Så att topp 5 kände vi var en bra skiljelinje att med störst största sannolikhet.
Så kommer ni ha fått hört om vinnaren här.
Exakt. Grekland är på femte platsen alltså, och där är det Akylas som ska sjunga sin låt Ferto. Han heter egentligen Akylas Mytilinaios.
Det är inte lätt.
Det är väldigt, väldigt många
bokstäver.
Ja,
konsonanter.
Ja, och stavelser. Ja, det är det ordet jag vill ha.
Ja.
Stavelser.
Ja.
Han är född 1999. Han är så 27 år gammal. Och det tycker jag ju är lite sjukt att människor som är född 99 är 27.
Ja,
att de är vuxna.
Det känns helt orimligt, men så är det.
Han kommer ifrån en liten by som heter Serres i norra Grekland, nästan vid den bulgariska gränsen. Några mil norr om Thessaloniki. Han gick inte klart gymnasiet. Han hoppade av. Och flyttade istället till Thessaloniki där han gick en kockutbildning.
Oj!
Ja, och sen jobbade han i restaurang innan han började liksom sjunga på kryssningsfartyg. Och ja, till slut 2022 så kunde han ställa upp i den 8:e säsongen av The Voice i Grekland.
Ja!
Men precis som så många andra så började han ju också lägga ut videor där han sjöng och hade sig på TikTok. Han spelar ukulele. Ja. Och då fick han liksom en liten följarskara ändå in den grekiska publiken, och det har släppts en hel rad med singlar faktiskt, men ingen av dem har varit uppe på topplistan och letat, utan han har ändå haft en liten men trogen följarskara.
Mycket bra.
I år däremot så hade ju Grekland en helt öppen uttagning, och det är första gången på väldigt, väldigt länge.
Okay.
Tidigare så har den ju varit inbjuden, alltså man har haft uttagningar, men då har det varit för särskilt inbjudna, eller det har varit kopplat till ett specifikt skivbolag som har liksom fått uppdraget just att göra det. Men nu var det helt öppet och fritt för vem som helst att skicka in bidrag. Man fick in nästan 300 låtar.
Jämfört med 3000 till Mello. Liksom.
Ja, nej, men så är det. Han ställde upp och han vann ju förkrossande. I finalen så fick han nästan 60 000 röster mot tvåan då, som heter Good Job Nicky, som fick 29 000. Så han fick mer än dubbelt så mycket som tvåan. Han fick också högsta poäng av både den nationella och den internationella juryn. Hittills har den här låten pikat som nummer 8 på den grekiska topplistan. Det här är en låt, den handlar om saker som han inte hade när han växte upp, och saker som han liksom ska skaffa sig nu när han ska slå igenom som stor artist.
Ja.
Och det är naturligtvis lite skämtsamt att jag, men nu när jag vinner Eurovision, då kommer jag att ha råd med massa saker. För det vet ju alla att det inte är att man vinner en massa pengar bara för det.
Nej.
Men han har också det här lilla partiet mot slutet, när det blir väldigt melodiskt när han går in och sjunger direkt till sin mamma.
Ja.
Och rakt översatt så blir det här: se på mig mamma, så mycket som vi tidigare förnekades. Jag känner att jag klarar det. Låt mig få bjuda så att vi aldrig förnekas igen.
Mm.
Ferto, det betyder ju bokstavligen hämta.
Mm.
Och frasen då ferto mo, som han upprepar om igen, det betyder jag hämtar det till mig, eller ge mig.
Ge mig, ja, precis.
Kort och gott. Ska vi ta och lyssna på en liten snutt?
Ja! Ferto, 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 ferto.
Det här var ju lite roligt, för att den här låten började pratas om på Melloturnén.
Redan vecka ett.
Redan vecka ett. Det var ett gäng nya låtskrivare som kom in. Och nya låtskrivare brukar för det första vara lite blyga.
Ja.
Och sen så brukar de inte riktigt veta vad det är de har gett sig in på.
Nej.
Nu satt det här gänget på torsdagskvällen i hotellbaren och pratade om Greklands uttagning. Och det tyckte vi om.
Det var imponerande.
Ja, så imponerande.
Ja.
Jag tycker att det här är fantastiskt. Jag älskar ju detta. Det här är ju så Eurovision-knäppt.
Mm.
Och ändå liksom förmedla någonting, vill säga någonting, vill vara någonting.
Ja.
Och han är jättecharmig. Numret som han gjorde i Grekland var ju inte jättesnyggt.
Alltså det var lite LCD-tripp.
Ja.
LSD-tripp heter det kanske. Jag vet inte ens. Jag är inte så drogvan.
Nej. Och där finns ju saker att jobba på. Men det tror jag att de gör.
Det tror jag med.
Och de har lyckats många gånger för Grekland med. Förra året var det ett av mina favoritnummer.
Just det.
Rent visuellt.
Mm.
Så att det tror jag. Och då tror att det här kan gå väldigt, väldigt bra i en televote. Jag tror kanske att det...
Kan den vinna?
Ja, och så, ja, den kan väl det, kanske. Ja, ja. Televoten. Ja. Jag tror att den får det svårare hos juryn.
Ja.
Men jag tror att det kommer gå väldigt bra för Grekland. De var ju sexa förra året. Ja. Och jag tror att det kommer att fortsätta gå väldigt bra.
Kul!
Men just nu så... Ja, nej, men jag tycker att det här är fantastiskt.
Ja.
Vad du, tycker
men
du?
Men du ser ingen... Du ser ingen total vinnarchans för den. Du tror inte juryn.
Nej, jag tror att den är för långt efter hos juryn. Okay. Det.
Jag tycker också att den är svinbra. Jag blev ju såld på den då när vi fick se den i Linköping. Och sen har jag inte släppt den. Utan jag har fortsatt älska den. Var nästan säker på att den hade vunnit i Grekland innan den ens hade gjort det. Jag hängde inte riktigt med där. Jag tyckte att den var klar.
Ja.
Ja. Och det borde den ha varit. Och det vart den ju, tack och lov.
Ja.
Jag bara älskar det här också. Jag skulle inte ha något emot om den vann hela kalaset.
Du vill bara åka en vecka till Grekland nästa år.
Alltså, vem vill inte?
Nej, det vore ju fantastiskt. Vi som var med på den tiden i Aten 2006, det var... Ja, det var en Eurovision-vecka det.
Ja, jag kan tänka mig det. Det vore kanske inte heller tråkigt att åka en vecka till Australien, Anders.
Det beror på i vilken kabin jag får flyga på flygplanet till exempel.
Ja. Sen så är det ju så här att även om Australien skulle gå och vinna så kommer vi nog inte få åka dit. Nej. På Eurovision. Men nummer 4 på oddslistan är ju nämligen Australien. För nu satsar ju Australien... stort här i år. De har ju valt att skicka Delta Goodrem med låten Eclipse. Det här är ju någonting som gjorde mig väldigt glad för att jag är ett stort fan av Delta som ju faktiskt är en av Australiens mest framstående artister redan och hon har ju varit känd. Hon är nu 42 år.
Mm.
Och redan som 15-åring fick hon sitt första skivkontrakt. Och sen slog hon då igenom även internationellt med det här debutalbumet Innocent Eyes där vi bland annat hittar låten Lost Without You som man ju känner igen som en superhit. Den här låten handlar faktiskt om bland annat hennes sjukdom Hodgkins lymfom som är en cancertyp helt enkelt. Så hon led av cancer i unga år och den här låten handlar lite om stark kärlek och sårbarhet under sjukdomsperiod, helt enkelt. Men hon är inte bara artist, Anders. Hon har ju också varit med i australiensiska kultserien Neighbours.
Oh.
Och hon har även varit med i Netflix-filmen Love is in the air. Under 29 säsonger var hon dessutom coach i The Voice Australia. På scen har hon också varit musikalartist. Hon spelade nämligen Grisabella i...
Oj, förlåt. Nu.
Ja, Cats.
Jag
skulle musikaltesta dig här.
Ja.
Hon har också skrivit en bok som heter Bridge Over Troubled Dreams, en bestseller i Australien. Och... släppt en parfym. Och den här parfymen den slog rekord som den mest sålda doften i Australiens historia. Ni förstår ju vilken kvinna det här är. Hon har jobbat med artister som Celine Dion, Olivia Newton-John, Tony Bennett och Michael Bolton. Aha. Och sen då, det viktigaste för mig.
Mm.
Hon var ju förlovad med Brian McFadden från Westlife i många år. Och då uppmärksammades ju båda de här två i nöjespressen lite överallt runt världen. De förlovade sig 2007, blev ihop 2004 och var ett riktigt power couple inom popvärlden, förstår du?
Mm.
Uppträdde mycket tillsammans också. Men sen skilde de ju sig där 2011. Men det höll ändå ganska länge tycker jag för att vara... ett popstjärnepar.
Och jag är ändå mest imponerad här av Neighbors för att gud vad jag älskade
den
serien.
Du hamnade där, ja.
Ja. Gud vad jag älskade den serien.
Men nu ska alltså Delta Goodrem vara med i Eurovision och det här är ju någonting som Australien förstås hoppas ska hjälpa då att hon är redan en internationell stjärna. Ja, Eclipse heter låten.
Mm. Lyssnar ni lite snutt?
Det gör vi. Tycker du då, Anders? Eller ska jag börja här?
Börjar du?
Ja, nej, men jag älskar ju det här också, förstås. Det är ju helt annorlunda mot Grekland på ett annat sätt. Det här är ju en snygg, slick poplåt. Och helt i Deltas stil. Och det är ju min stil. Och därför, alltså, Jag förstår om folk kan uppleva det som lite tråkigt för Eurovision, kanske. Men jag tycker det är en fantastisk låt.
Jag tycker att den är väldigt gammal. Hade den tävlat för 20 år sedan så hade jag nog också kanske haft den som en favorit. Nu tycker jag bara att det låter gammalt och mossigt.
Tycker du lite orättvist?
Och inte på det nostalgiska, mysiga sättet, för vi kommer till sådana senare. utan på liksom det där, men gud, det här har jag ju hört så många gånger
absolut,
förut.
Absolut, det är en dussin låt. Men det behöver inte vara dåligt, det är igenkänning, Anders.
Ja, absolut. Och med det sagt, så hon sjunger ju fantastiskt. Mm. Hon sjunger den verkligen apbra.
Och spelar piano.
Och som du säger, det finns ju en igenkänning i detta. Men jag kan inte låta bli att känna att den liksom lite grann är specialdesignad för 45-åriga brittiska homosexuella män.
Och mig då, tydligen.
Ja, men du går nästan in i den kategorin,
ja,
faktiskt.
Ja, musikstilsmässigt så är jag där, ja, faktiskt.
och det är klart, det kommer ju slå jättehårt bland dem, och det finns jättemånga bland dem som tittar på Eurovision och röstar.
Ja.
Men jag, framförallt så är jag lite fascinerad över, för den här ligger ju etta på oddslistan över att vinna juryn.
Just det.
Och det är jag lite fascinerad över, för jag har inte lärt känna liksom jurygrupperna som den sortens människor, om ni förstår vad jag menar. De brukar kräva betydligt mycket mer artiness. Och...
Ja, men du vet ju inte hur numret kommer se ut.
Nej, men låten...
Hon och hennes flygel kanske kommer härja på det.
Om vi tittar liksom vad de har gått på tidigare år, liksom JJ och Nemo och sådär, så är, men gud, en gammal plain pop-låt som är 20 år gammal, är lite... Mm. Samtidigt som hon då, ja, hon sjunger ju fantastiskt. Och jag förstår, jag pratade lite med en amerikansk bekant här i veckan om just den här låten, för han trodde stenhårt på den.
Mm.
Men Delta Goodrum var ju aldrig stor i USA, så han hade ju ingen aning om vem hon var.
Okay.
Men trots det så var det liksom det här, this is the shit.
Aha, okay.
Och då får jag väl så här, ja, jag har också liksom läst och sett och hört från andra håll att bara, nej, men jag får ju ta till mig då att jag tycker det här är gammalt. En massa andra människor tycker att det är fantastiskt.
Mm.
Och liksom då snarare i så fall känner någon sorts nostalgi eller bara igenkänning.
Mm. Mm.
Så att det som är det stora problemet för Australien är väl att de har ju inga naturliga kompisar i sin telefonröstning.
Nej, de har inga kompisröster med sig.
Och de dras ju alltid lite grann med frågan, varför är Australien med?
Nu höll jag också på att säga, förutom Irland, för Delta var ju väldigt stor på Irland tack vare Brian, men de får inte vara med och rösta.
Nej.
Så det hjälper ju inte så mycket.
Nej, men precis. Så att, jag vet inte riktigt. Det kan säkert bli en ny toppenplacering för Australien, men jag tror inte att den är med och... Jag känner ännu mindre att den här är med och hotar om en vinst.
Ja.
Faktiskt, än vad Grekland gör.
Ja, det.
Men som sagt, den är ett att ta hem juryn, och det är ju juryvinnarna som har vunnit de senaste åren.
Mm.
Så att, absolut.
Jo, men
om hon verkligen liksom tar juryn med en marginal...
Mm.
Så är det väl inte omöjligt att hon kan vara femma, sexa i televoten och faktiskt
och ändå vinna.
Ja, mm. Det är inte omöjligt.
Vi får se. Mm. Men nu vill jag, Anders, att du berättar för mig vem som ligger trea på listan.
Ja, nu ska vi till vårt kära grannland västerut, och inte Norge, utan till Danmark. Vi ska över sundet, och så ska
det
vi...
Det blir dejligt.
Ja, det blir dejligt. Och där ska vi hälsa på Søren Toppegaard Lund, som ska sjunga låten För vi går igen. Danmark som har i ganska många år nu, alltså vi ska komma ihåg fram till förra året, så var ju det land som hade varit utanför final längst tid.
Yep.
För de blev utslagna i semifinal, tror jag, 4 år i rad.
Ja. Sen kom Sisal.
Sen kom Sisal och räddade en finalplats förra året. Men det var ju inte någon framskjuten placering.
Nej, det var ju tyvärr inte.
Men nu har då Søren kommit, vunnit i Danmark och seglat upp som en av de riktigt stora favoriterna i år att ta hem det.
Och det är ju ovanligt för Danmark.
Ja, det var länge. Det har ju inte hänt sedan Emily de Forest faktiskt vann.
Nej, det är väl så, va?
Ja. Men Søren då, han föddes den 23 december, dagen före julafton, 1998. Han är 28 år gammal. Han kommer från den lilla byn Gulme.
Va?
Ja, förlåt. På Fyn. Det ligger strax söder om Odense.
Ja, där gör man marsipan och grejer.
Choklad. Ja, nougat.
Just
det. Ja. Det bor ungefär 900 personer i den här byn. Stort är det inte.
Oh, det är som Röstånga.
Redan i skolan så intresserade han sig för sång och dans och skådespeleri. Och vid 17 års ålder så antogs han till Musikalakademiet. Som då är en del av den danska scenskolan. Och då var han den yngste studenten någonsin som hade blivit antagen.
Nej men gud.
Ja. Efter examen 2019 så började han spela professionell teater. Och han har spelat både West Side Story, Kinky Boots och flera uppsättningar på Köpenhamns operan. 2023 så kände han att han skulle vara med i Melodi Grand Prix. Och tävla om att få komma med till Eurovision i Liverpool. Det gjorde han med låten Lihe. Men det lyckades han inte vinna med. Istället så blev det ett gäng singlar och en EP som heter Öystein som kom ut 2024. Bra där, Elaine.
Tack.
Ingen av de här har nått någon större kommersiell framgång. Men tack vare samarbetet med The Little Yellow House,
okay,
som är ett skivbolag och en managementbyrå kan man väl säga, som startades och drevs och drivs av Tim Cho. Som ju var med i gruppen A Friend in London 2011.
Åh, älskade den! Every boy, every girl.
Precis den. Han har startat en liten management- och skivbolag som då heter Little Yellow House. Där Sören är med. Så ja, tack vare det samarbetet då, så kunde han få ställa upp i Grand Prix igen nu 2026. Och nu gick det ju då betydligt mycket bättre. Han slog ju till exempel då Sissel som var stor favorit i år efter att ha vunnit även förra året.
Han slog ju även min favorit Erika Jane.
Det, ja, det, så var det. Men kyss mig, tämit gärde och knoste igen, sjunger Sören i den här ganska klassiska historien om en natt ute på en klubb där man faller för den där personen man vet är dålig för en, men som man är fullt upptagen med just nuet och som man liksom aldrig vill ska ta slut den här natten.
Don't I know all about it?
Ja, nej, men det är klassiska berättelsen. Det var ju en diskussion här om den skulle vara på engelska eller om den skulle vara på danska eller om den skulle översättas.
Och, nej, det tycker jag absolut inte.
Nej, och det var ju vad de kom fram till själva också. Ja. Att nej, men den är skriven på danska. Folk har röstat på den på danska. Det är klart den ska vara på danska.
Och herregud, kolla hur det ser ut i Eurovision nu. Hemspråk går ju betydligt bättre än engelska. Så att, gud ja. Det hade varit ett jättedumt beslut.
Ja, men det var en diskussion de hade i Danmark. Ja, hur de skulle göra. Och det är klart, de blev väl också lite tagna på sängen. Att, att deras bidrag nu helt plötsligt väldigt snabbt blev en favorit. Mm. Och bara, oj, hur ska vi göra då?
Ja, såklart.
Så. Men jag tycker att det här är en jättehärlig låt. Och jag tycker att numret är... Alltså, numret är ju han har ju ett stort akvarium på scen ungefär,
ja,
med dansare i,
ja,
och sen dyker han ner i det där och sen så öppnas akvariumet upp och så kommer de ut. Och hade Sverige gjort det här så hade det ju varit betydligt mycket mindre liksom fingeravtryck och sån här,
ja,
grejer,
ja,
på
absolut,
akvariet,
absolut.
För det hade varit mycket renare och snyggare, men det kan de ju få till Wien. Jag tycker att det är snyggt och jag tycker att det är härligt. Jag gillar det här jättemycket. Det jag är lite rädd för är om det möjligen är lite för bögigt. Om vi tänker oss Red Sebastian, och vi hade även killen från Tjeckien förra året som jag inte kommer ihåg vad han hette.
Just det, men också Olli Alexander.
Men Olli Alexander i Malmö. Det var ju å andra sidan ett väldigt sexuellt explicit nummer på ett annat sätt också.
Jag tycker det här är lite de tendenserna, eller är jag känslig nu?
Alltså, han ligger inte på en människa
på det
sättet.
Nej,
det och liksom gör juckande rörelser. Det gör han inte.
Nej, det gör han.
Olli Alexander var ju så specifik. Det var ju, jag tror, hade det varit en kvinnlig dansare så hade numret inte fått genomföras.
Nej, just det.
Helt enkelt. Men det är väl den rädslan jag har. Han har ju sin lilla mesh-topp på sig.
Snygg.
Väldigt snyggt. Men man vet inte liksom vilken sida om gränsen är det här på.
Nej.
Och vart tar de det i Wien? Går de det och liksom gör det ännu mer liksom gay, queer, då tror jag inte att det här kommer att funka alls.
Nej, och tyvärr är det ju så.
Men vi får se hur det här blir live. Om de behåller numret, om de gör det snyggare, om de gör det bättre. Det är åtminstone otroligt kul för Danmark att i alla fall få vara med i diskussionerna.
Gud, ja.
Sen tror jag att den här är mer en jurylåt än en tittarlåt på första lyssning, helt oavsett. Mm. Därför att den är lite mörk, den har ingen jättetydlig refräng på det
den
sättet.
Den lyfter inte riktigt.
Nej.
Heller, utan den är ganska monoton.
Precis. Så att, ja, jag tror kanske inte riktigt att den är så högt som en tredje plats, men det får vi se.
Ja, jag tycker den är bra. Jag tycker den dock låter som typ tre andra låtar merchade, men det är ju inget nytt, det gör ju saker nu för tiden.
Jo.
Men det som stör mig allra mest, Anders,
ja,
det är ju det där att de har exakt tagit samma ljud som används i början på Tattoo och lagt in i den här låten. Och det är säkert något man har hittat på någon sida någonstans som producent. Men det är exakt samma som de har använt, och det stör mig lite.
Cykelflärpsljudet som exakt. Jag hörde att Cassiopeia kallar det för.
Exakt. Och sen är det ju lite Nattravn med Rasmus Seebach i ja. Den också. Och,
även, ja. Även textmässigt.
Ja, exakt.
Jag har den ju vissa likheter med Nattravn. Ja. Det är ju ja. Samma tema.
Men Tommy Seebach, som ju är Rasmus Seebachs pappa, var ju en stor Grand Prix ikon, så det är ja. Väl helt okej, tänker
ja,
jag.
Men precis. Han var ja. Ju så populär och så framgångsrik i tävlingen att de till och med fick skriva in i reglerna att han inte fick tävla.
Ja, så roligt.
Ja.
Ska vi gå vidare? Ska vi lämna Danmark för en hel gång?
Ja, vi lämnar oss Danmark och så tar vi oss lite till upp i toppen här på oddsen.
Det gör vi, men söderut rent geografiskt
jajamän.
Blir det ju. För nu har vi kommit till tvåan på oddslistan. Och det är ju Frankrike som får vara med här uppe i toppen nu. Den här tjejen, hon heter Monroe. Låten heter Regard. Utropstecken. Viktigt.
Men det är mellanslag mellan ordet ja, och utropstecken, vet, vilket, det, vilket irriterar mig nog vansinnigt.
Det är helt orimligt. Jag såg det här i mitt papper också och bara...
Ja, och det är alltså inget felstav. Det ska vara så.
Ja, jag vet. Monroe, som hon heter faktiskt i förnamn också, samma som artistnamnet, är bara 17 år gammal, Anders. Hon upptäcktes 2025 när hon vann Prodigé. Jag kan inte riktigt uttala franska, men jag tror det ska vara Prodigé eller Prodigé. Något sånt. Det är en talangtävling i alla fall i Frankrike. Ett flaggskepp för dem. Den här tävlingen är lite lik Talang här i Sverige på det sättet att det är liksom talangtävling med jury och publik och man kan uppträda med olika färdigheter. Men i Prodigé eller Prodige så fokuserar man nästan helt bara på klassiska och finare sångkonster. Som opera och klassisk musik och dans och så. Det är lite finkulturella talang helt enkelt. Monroe vann alltså den här tävlingen 2025. Och hon sysslar ju just med operasång framförallt. Och det är imponerande att hon är så ung och gör det här så bra då. Hon är faktiskt född i USA efter att ha flyttat från Kongo. Hon föddes av mormonska föräldrar.
Oh, herregud.
Det är du. Ja. Det är läskigt det här. Som barn sjöng hon i kyrkokören och det var på så vis hon upptäckte sitt intresse för klassisk musik. Hon har också 4 bröder, det är du, ja. Som alla spelar tennis.
Och alla är mormoner får man förmoda.
Ja, det
är som bröderna i Race, eller på säga.
Ja, det förtäljer icke-historien här va. Men hon älskar också musikaler och operans krav gav henne både disciplin och teknisk styrka. Säger hon själv.
Mm.
Sen finns ju inte så mycket mer att säga om Monroe eftersom att hon är 17 år gammal. Hon låter dock otroligt imponerande. Vi tar och lyssnar. Ja, alltså redan etablerad talang på den franska musikscenen. Men hur kommer det bli i Eurovision då?
Ja, men börja du.
Alltså jag tycker om det här. Och jag tycker att hon är otroligt duktig. Men jag tycker att vi kanske borde vara lite klara med det här popopera nu som vinnare av Eurovision Song Contest. Och vi måste vara klara med den här popoperan i tävlingen generellt. För den finns bara i Eurovision-tävlingen. Ingenstans utanför. Här har man dock tagit lite inspiration mer från kanske man har lagt in lite Rosalia-tendenser i det här. Men nej, jag vill inte ha en till vinnare som sjunger opera. Jag vill inte det.
Nej, jag skulle säga att man har tagit en hel del Rosalía faktiskt. Introt är ju så att jag blir lite tveksam vilken låt det är jag lyssnar på. Det är nästan så att det blir på randen till genant. Men jag tycker, man är ju trots allt svag för den här sortens röster. Och framförallt när det är liksom en ung, cool tjej.
17 år!
Som bara helt effortlessly bältar ut. Vi har sett henne göra det här live också, ja. Så att det är inte en studiogrej, utan hon gör det verkligen live. Men jag håller naturligtvis helt med dig. Vi måste gå vidare från det här nu. Mm. Nu har vi haft Nemo som gjorde det fantastiskt. Mm. Vi har haft JJ som gjorde det fantastiskt i en lite sämre låt och ett betydligt tristare nummer.
Ja.
Jag vet inte vad som ska komma ut av detta och hur det här numret ska se ut såklart, men, nej, men vi kan inte ha det här inte en vända till.
Nej, jag är trött på att Eurovision-vinnarna ska liksom bli låtar som bara finns i Eurovision.
Ja, och sen finns det ju någon grej här också att vi har i, tycker jag, jättemånga Eurovision i rad nu utsett liksom Frankrike lite grann till en dark horse, att Frankrike kan nog, och så på något vis
händer
de,
det aldrig.
Nej, de kommer kanske ganska högt. Barbara Pravi var ju tvåa. Mm. Men annars så är de liksom femma, sjua, åtta någonstans, och det är ju naturligtvis en jättebra placering, men de är inte i närheten av att faktiskt vinna.
Nej, förra året satt vi också där och bara gud, mamma,
Ja, och vet du, det är liksom, det här är nog
Bokade Hotel i Lyon gjorde jag.
Ja. Ja, men och det är ju så här, det händer liksom inte. Nej. Det är klart, det kanske är i år då. Men jag tycker att det också finns en hel del som talar emot det. Sen vill jag naturligtvis då, nu låter det som att jag sågar det här med fotknölarna. En tjej som ser ut och sjunger och agerar på det här sättet kommer att få fantastiskt bra placering. Det vi pratade om är, kan hon vinna? Och det tror jag inte.
Nej.
Jag tror inte det. Och jag tror kanske inte hon är tvåa heller.
Nej.
Men topp fem,
Ja, men det måste hon vara.
Ja, det tror jag. Och det är klart att det finns en väg. Om det är så att juryn faller för det här, om vi då säger en gång till.
Mm.
Att det är lite grann på samma sätt som jag pratade om Grekland.
Mm.
Eller, var det? Australien.
Ja.
Ja, Australien. Att om juryn verkligen, om man enas kring detta, och hon kan dra iväg med liksom 120-150 poäng.
Mm. Ja, men det är ju inte omöjligt, för det är ju sånt här som juryn har gått på de senaste 2 åren.
Ja, precis det här.
Kan inte juryn också någon gång känna, det är lite samma?
Ja, det är det.
Men
där
nu har det moderniserats, för nu låter det som Rosalía istället. Och det är ju en populär genre. Rosalía är så stor.
Ja, det kan vi faktiskt säga. Det kanske jag borde ha sagt i början. Man har en av de här regelförändringarna man har gjort i år då, för att fortfarande kunna ha kvar Israel i tävlingen, är ju också att man har utökat jurygrupperna. Så att istället för 5 personer så är de nu 7 personer.
Mm.
Och då har man också specificerat att minst 2 måste vara under 26.
Just det.
Så att man har ju också förändrat jurygrupperna till något yngre. Det här såg jag att ISC Insight hade gjort en genomgång av. När man har tittat på jurymedlemmarnas ålder och hur de röstat kontra de yngre, för att se om det här har, liksom, har det haft någon effekt.
Ja.
Och en väldigt liten och väldigt marginell effekt. Vi ska inte gå in och överdriva att nu kommer liksom juryn gå för något mycket ungdomligare. Det finns ingenting som tyder på det.
Nej.
Men så, det här, det är ju inte samma människor som sitter varje år. Man får ju bara sitta en gång vart 5:e år. Så att
man kan väl hoppas att de som sitter där i alla fall vet vad som har vunnit tidigare år ändå.
Ja, i stor utsträckning. Och känner att nej, men det här kanske lite grann räcker nu.
Det räcker nu?
Ja, jag kan känna det.
Men, och det tror jag att det kanske gör. För det som ligger i detta potsen, det är ju något annat.
Det är det ju. Då ska vi ju återigen då till ett grannland, men nu ska vi österut. Vi ska till Finland, och det är ju Peter Parkkonen och Linda Lampenius som ska sjunga sin låt Lekin Heitin.
Det betyder vad?
Eldkastare betyder det. Det är en, ja, börjar lite med att prata om den här duon då. Ja. Pete kan vi börja med, det uttalas alltså inte Pete, utan det är finska, alltså Pete.
Pete.
Han är född, Pete.
Pete.
Ja, inte Pete.
Nej, inte Peter.
Han är född 1990, han är så 36 år gammal. Han kommer ifrån Pihtipudas, i ganska exakt i mitten av Finland faktiskt, mitt i. Och för de som lyssnar på den här podden, så om jag säger att det ligger 20 mil rakt öster om Vörå, så vet man exakt var det ligger.
Då har man koll.
Jajamensan. 2008 så deltog han i den finska Idol, och han var faktiskt länge storfavorit att vinna. Men han föll på målsnöret i finalen och slutade 3. Hans album som släpptes. direkt därefter, det toppade dock albumlistan. Det har blivit ytterligare 3 fullängdsalbum sedan dess. Det senaste kom 2018. Men det har varit lite blandad framgång. Han har gjort en hel del singlar och samarbeten, även de med blandad framgång. En del har gått ganska bra och andra har kanske inte tagits in på listorna alls. Linda Lampenius då är ju en betydligt mer känd individ för oss i Sverige i alla fall. Hon är född 1970.
Oj.
Hon fyller alltså 56 år i år.
Skojar du med mig? Har du sett kvinnan?
Ja, jag har sett kvinnan och hon fyller alltså 56.
Ja, då kan vi ju... Ja, då kan ni gissa.
Det är kul när det går bra för andra.
Då kan vi gissa hur många sprutor hon har i ansiktet.
Det får stå för dig.
Tack.
Hon kommer från Helsingfors men är från en svenskspråkig familj och hennes modersmål är alltså svenska,
ja.
Även om hon är helt tvåspråkig idag. Sen över 20 år tillbaka så bor hon i Stockholm med sin man och sedan 2011 så är hon även svensk medborgare.
Kul, grattis!
Grattis till oss, man vill säga. Hon har ju dubbelt medborgarskap så hon är ju fortfarande finska.
Ja.
Hon är ju en världsberömd violinist.
Mm. Mm.
Hon är också tidigare känd under namnet Linda Brava. När hon gjorde internationell karriär. Men från början då, hon började som femåring med att spela fiol.
Förklarar saken.
Och hon blev tidigt liksom lovprisad för sin talang. Och när hon var 11 så fick hon spela solist för Helsingfors radiosymfoniker. Hon studerade vid Sibeliusakademin i Helsingfors från att hon var 15. Ja, alltså, hennes karriär går liksom inte riktigt att sammanfatta. För det finns... Nej. Inte i många länder och sammanhang som hon inte har spelat inför. Eller
Nej.
Kända människor som hon inte spelat
med
eller för. Det är inga genrer som hon inte har liksom spelat. Hon har spelat rock och pop och klassiskt. Hon har varit verkligen, verkligen överallt. Sen är det ju då också den här tråkiga historien. Hon har ju modellat.
Just det.
Och
för hon är ju snygg också.
Hon är ju också väldigt, väldigt, väldigt snygg. Men hon har ju modellat. Hon hade ju en väldigt otrevlig episod borta i USA. Där hon råkade ut för en affärsman som betedde sig väldigt, väldigt illa. Och hon gick ut och varnade för den här personen. Och vi ska inte lägga ner massa tid på såna här tråkiga episoder. Aftonbladet har gjort en jättebra intervju med henne nyligen där hon berättar mer om det här. Men hur hon nästan blev ruinerad av advokatkostnader och så vidare. Och att hon blev liksom lite avskydd hemma i Finland för att hon blev den lögnaktiga skökan i deras ögon.
Ja, men vad härligt.
Men,
kul att man tar kvinnans parti,
ja.
Tycker jag. Jätte.
Men det, hon har fått sin upprättelse nu och är jättenöjd med livet. Hon har ju man och barn och bor i Stockholm då som sagt sedan många år. Vid sidan av allt det här så har hon faktiskt också suttit i Helsingfors kommunfullmäktige.
Oh, herregud.
Hon har lanserat en cider. Hon har designat en soffa, visste du det?
Nej.
Nej, men det finns i alla fall. Så att hon har också vid sidan av musiken och liksom det här underbarnet som hon är och spelat så länge så har hon gjort en massa andra saker. Den här låten då, Lekinheitin, betyder eldkastare. Den är skriven av Antti Riimäki, Lauri Halovaara, Petter Parkkonen och Vilma Aalina. Den handlar om en kvinna som Petter åtrår så starkt och som han så gärna vill ha. För hon är liksom en eldkastare som bränner hans hud. Men så fort han kommer nära så blir hon iskall. Och Jaha. Stöter bort honom. Och nu ber alla finska lyssnare om ursäkt. Men ois vissampi haiputeilt. Mot Dolel Vielkin Lekin. Det vore klokare att gå, men jag leker ändå med elden.
Mm.
UMK 2026 vann ju det här paret stort. 5 av 7 jurygrupper gav den 12 poäng. Och i tittaromröstningen så krossade de allt mot dem med 56% av rösterna. Finalen i UMK den sågs i genomsnitt av 1,8 miljoner tittare. Med en peak på 2,5 miljoner tittare.
Det är mycket för UMK det.
Det är mycket för per capita. Så är det mer än vad som tittar på Mello. Det är större, helt enkelt. Så att vi tar och lyssnar lite grann på årets stor favorit.
Ja.
Den här bilden när hon kommer gående i sin klänning och det liksom faller brinnande papperslappar bakom henne Wow. Nej, men det är sånt, men det är sånt liksom verkligen money shot som man minns.
Alltså.
Nej. Sen är det är lite roligt, hon har ju berättat att hon, när hon uppträder på scen så har hon ju en skitfiol som hon har typ köpt
på blocket. Ja.
Och hon bara, det låter för jävligt. Jag är inte säker på att du och jag skulle höra att det lät för jävligt. Nej. För hon spelar ju på riktigt.
Ja, exakt. Men den är inte inkopplad.
Hon har ju ansökt om att få göra det.
Just det.
Och få spela den live på Eurovision-scenen. Vi har inte fått något svar än när vi spelar in det här, men jag tror inte det, för det är fler som har försökt genom åren och de har fått nej.
Men så här är ju ändå, det här är ju en ikon på ett annat
sätt.
Och låten liksom, alltså det hjälper ju inte vad jag säger såklart, det är ingen som lyssnar på mig på EBU, men att liksom, det är ändå halva grejen med låten är ju att hon spelar fiol, alltså ja. Det är ju liksom artist två fiolen.
Ja. Ja, nej, och jag hade tyckt det var jättehäftigt, men jag kan också förstå att om man har sagt, man sa nej till en fiol redan förra året.
Jo, men var den fiolen av samma betydelse för låten?
Nej, jag vet inte. Det kanske den inte var.
Men spelade ju Rybak fiolen live?
Nej.
Nej.
Får inte ha
för
några...
den kan jag kanske jämföra med också. Ja, nej, okay.
Får inte ha någon några live instrument alls.
Nej, så om inte han fick det, nej, okej. Okay.
Nej, och det är ju en ytterligare då teknisk grej som ska funka. Det är on top av ett väldigt packat körschema så jag kan förstå det.
Ja.
Men nej, jag är så svag för detta och jag tycker dessutom att nu har Finland vill verkligen vinna detta, och med att UMK har lyckats på så kort tid bli så populärt som det har blivit i Finland och genererar så mycket hits varje år, så har de lite grann jobbat ihop till det, och jag känner lite grann i bubblan, alltså i Eurovision-bubblan, att ja, men alla vill lite grann att Finland äntligen ska få vinna nu.
Verkligen, och nu är det ju exakt 20 år sedan Lordi också.
Ja.
Så att det, det vore ju fint.
Och sen älskar man ju det här fortsatta svensk-finska samarbetet.
Ja!
För nu får vi claima Linda lite grann i alla fall. Även om hon är finska, hon är svensk medborgare och bor i Stockholm.
Alltså, Finland claimade Kai förra året, så då tycker jag att vi kan claima Linda i år.
I alla fall lite grann, men om de vinner så får de arrangera. Det är skitbra.
Alltså det låter ju rättvist.
Ja, jag tycker
men
det.
Vi kommer se att vi vann lite.
Och jag kanske har bokat hotell i Helsingfors.
Ja, såklart jag har. Jag tänker sova på båten.
I maj 2027. Nej, men jag... alltså, ska jag sammanfatta det här? Så, nej, men just nu, innan vi har sett hur saker ser ut i Wien. Så nej, jag ser faktiskt inte riktigt någon utmanare till Finland. Men, det gör jag inte. För att,
men tror du att även juryn alltså kommer att gilla det här?
Jag ser inte varför de inte skulle göra det. Sen kanske den inte vinner juryn. Och jag är inte säker på att de vinner televoten heller.
Nej.
Det här tycker jag känns som en sån typisk som kan komma igenom på att vara tvåa, trea hos både jury och tittare. Precis som Duncan Lawrence.
Mm.
Att tittarna kanske går på Grekland. Eller Moldavien är också där uppe. Israel ska vi naturligtvis inte glömma bort när det gäller televoten. Även om där kommer då den här öst-väst-skiftet in. Just lite grann kanske. Och juryn kanske då, men då säger att de går då på Australien eller någon riktigt... eller att de hittar en helt, som man hittade Nordmakedonien 2019.
Exakt, ibland hittar
något sånt här som bara kommer randomly. Men varför skulle den här vara sämre än liksom tvåa, trea hos juryn?
Nej,
och jag tror att får man 56% av tittarna i Finland i ett väldigt starkt startfält, ska vi säga.
Ja, det var det.
Så, varför skulle den gå så dåligt då? Ja, den är liksom på något vis det här perfekta avvägen också mellan det bombastiska och överdrivna och det lite mer liksom pop-snygga slicka. Jag tycker att den balanserar liksom alla de här punkterna jättebra mot varandra.
Ja, och det ser ju ut som en Eurovision-vinnare när man tittar på den. Ja. Alltså, det är... snälla låt det här vinna.
Det vore jättehärligt om Finland fick vinna faktiskt.
Gud vad glad jag kommer bli då.
Ja. Aldrig hållit på Finland i någonting någonsin, tror jag. Nej. Men nu är det dags.
Jag tänkte säga, man höll ju lite på Kari, men det gjorde man ju såklart inte, för att då var ju Loreen utmanare.
Nej, absolut inte. Och då kanske vi äntligen kan stryka ett streck över den debatten.
Exakt.
Och i Finland liksom läka det såret som Kärje var.
Ja, det tycker jag.
Så kan vi ta Kärje till Melodifestivalen nästa år istället.
Det verkar ju kanske vara på gång.
Finns ju vissa tecken som tyder på det. Men det är en helt annat poddavsnitt. Så vi ska spara mycket, mycket längre än till nu. Jag känner väl kanske att vi är lite nöjda med oddstoppen här, eller?
Ja, alltså sammanfattningsvis då. Plats nummer 5.
Där är vi Grekland.
Plats nummer 4.
Ja, vi Australien.
Plats nummer 3.
Där är Danmark.
Och 2.
Är Frankrike.
Och 1 är då vårt älskade Finland.
Precis. Och återigen, det kan vara så att vinnaren finns någon annanstans utanför detta.
Men det är inte troligt.
Med största sannolikhet så är det någon av de här.
Mm. Kul! Nu har ni fått lära er allt ni behöver om någon som kanske vinner Eurovision. Vi hörs nästa vecka. Då kommer det handla om våra personliga favoriter.
Ja, det blir kul att prata om.
Det är mycket roligt.